Detta är kassett nummer 2, det är sida nummer 1 och det är fortsättning på intervju med Albert Larsson, Molin, Illinois, och det är idag den 20 juni 1985.
Så det... Ja, jag kanske skulle nämna att han var där under vintern hos sin bror i gräsmark, i mången hemman i gräsmark, och visita sin bror. Och då skojade jag prata med de där flickorna, för det var ju... Det var in och visita alla grannar där, det är visita här. De satt bedtiden på kvällarna och pratade. Och de sa de där flickorna att de ska... Hur ska det bli när ni går far till Amerika nu? Ska ni bli med, sa de där flickorna. Ja, sa gubben. Och tror jag. Och det där, så kom tiden på våren. Och gubben sa, jag ska fara, ska ni bli med nu, sa. Ja, då hade de hade tänkt det för skoj, men det inbillade sig att de skulle vara med, för de kunde få till det folk som de kände här i Molin. Men det var inte så mycket värt med det, men det kom in. Men han blev nog rädd, vad du kallar han, he get cold feet. När han kom till Chicago, han trodde inte att hans bror hustru tyckte att han hade någon med sig. Anade han. Så han fick kalla fötter och så lämnade han och gick på en annan vagn och smet iväg i folkhopen ifrån de blev bensamna i Chicago.
Hur gamla var de? 15 och?
15 och den andra var 16. Du vet, det var tur hur det gick. Men det kunde hända att jag aldrig har sett dem mera. Två unga flickor i Chicago, det är inte gott att veta. Så det var ju underligt att det gick bra.
Det gick bra?
Ja, det gick bra. Det hade... Jag vet inte hur det kunde vara. Det hade alltid något pengar, men det vet jag, kunde inte tala något. Så... Det... Började man att studera hur det var, så det mesta gubben och de visste inte hur de skulle bära sig åt. Men ändå så visst mötte de en svensk som talar svenska. Och de talade om för dem, och han underrättade vad de skulle göra. Om ni är hungriga så gå in på en salon och då köper ni en badla papp. Då får ni äta så mycket ville. På den tiden så fick de äta vad de ville. Om de var där och söp i salonen. Men var du köpte en badla papp så var det allt färdigt. Och det var bara att gå till bordet och äta. Så det åt där då. Och allt gick bra. Och hur det var så kom de på tåg och träffade en svensk. Och den var iväg så de kom till Molin. Och då har han smittit från dem. Men hur det var, det klarade upp sig på sätt. Så det gick bra. Det var mycket svenska för så fullt. Hela Molin var svensk på den tiden. Så det kom ju till bland annat med annat folk och de fick sig sysslar och arbeta lite här och så där gick det.
Det var före du kom hit då?
Ja, det här var 1902.
1902?
Ja.
Så de var här när du kom hit då? De flickorna?
Ja, de var här och var gifta där. Och,
ja. Så du kände dem?
Ja, jag kände dem när jag var 7 år, 1902, när de for.
Men träffade du dem sen när de bodde här i Molin?
Ja, de var till Sverige under tiden 1912 och 13 var de till Sverige. Så jag såg dem där också. Ja. Men den hela historien hur de försvann i Chicago, det var lite underligt. Så det hängde ju i länge och det hade vi reda på förstås.
Så du hade lite kännedom i alla fall om Amerika och olika platsnamn?
Ja, lite om.
Så du beslutade dig för att åka då. Hur köpte du biljetter nu?
Ja, det gick lite underligt att väga med min biljettköpning. Om man är dum, ibland så har man tur ändå. Och inte vet saker och ting som man skulle göra, men man tänker inte rätt. Hur det var med Amerika-resa, så trodde jag att bara man far till Göteborg och köper biljetter så bär det iväg. Men det är inte så alltid. Det kunde vara vissa männer, men med en stor emigration på färde, då går det inte. Men det går in och går in en 4-5 stycken i veckan någon gång, då går det bra. Så min bror och jag, vi följdes åt. Jag tycker som så, min bror, det kanske om jag skulle fara, det var bra om han kom hit också. Det var lite annorlunda med honom. Han, inga pengar hade han på fickan. Och jag var lite annorlunda. Jag hade ju lite pengar så det under åren jag arbetat. Jag var i Norge och så där vidare. Och i Dalarna och arbetade. Och jag sa till min bror. Jag hade väl bäst om jag far till Amerika att du blir med mig också, sa jag. Ja, hur ska jag fara? Jag har inga pengar, sa han. Väl, jag har nog så jag kan låna det, sa jag. Ja, och då gick det så. Så dagen kom. 6 maj 1923 så lämnar vi hemmet där och får iväg och far. Körde sig iväg till kylstationen i Värmland med kärran och vi åkte till. Och så bara väg till Göteborg.
Körde pappa er på
station
då? Ja. Vad sa han då när han lämnade er på station?
Ja, det var ju inget annat än det var till att gå och så där.
Vad hette din bror?
Han hette Arvid.
Arvid?
Ja. Jag hade en bror förut som var äldre än Arvid, mellan mig och Arvid, men han heter Konrad, han dog 15 år gammal. På Karlstads lasarett. Så...
Prästen sa inget särskilt när ni tog ut flyttningsbetyg, att han varnade er för Amerika eller så. Prästen?
Ja, jag hörde ibland att de tyckte inte om det, men prästen som var i våran socken i Kil, han sa ingenting om det. Mm. Väl hur det var när vi bar oss iväg, vi hade den tanken och inte surra ut att min far hade något att säga att det är bäst att ordna med biljett i tid. Jag tycker han har bott, men han hade ju inte tänkt på stor emigration, så han hade tanken det. Jag tänker annars har han nog gjort det. Och inte visste jag trodde det var att det bara köpa biljett. Så vi åkte på tåget och så bara iväg. När vi kom närmare Göteborg, det var mycket emigranter som skulle på båt och Göteborg var iväg. Fullt på tåget var det. Då började jag tänka. Jag undrar hur det är, så jag frågar någon. Har ni biljett ordnat på svenska amerikalinjen och så där vidare? Ja, det har allt ordnat. Och så var det flera. Då förstod jag att jag hade den vägen och jag hade ingenting. Jag hade ingen, oj oj, hur ska det bli? Jag förstod nog att jag bär mig dumt till vägar som inte har tänkt ordnat det där. Jag trodde jag bara köpa biljett och gå. Så jag sa inget mer, vad ska jag göra? Så jag sa det till min bror Arvid, jag undrar hur det här ska gå. De har alla biljetter ordnade och vi har inget. Nu när vi kommer tåget stannas så gäller att spara tid, sa jag. Ifall det skulle vara någon händelse och någon biljett att få. Så vi går till en agent så fort vi kommer. Vi var hungriga, men jag sa, vi ger oss iväg. Vi gick till svenska amerikalinjen. Finns ingen plats. Det finns inte plats för de som har biljetter även, sa jag. För det var fullt med folk och kvotan började på att bli full. Så det får inte komma in än på en månads tid. Och längre. Så. Ja. Inget så svenska amerikalinjen. Nu går det till Vita Stjärnlinjen. Får vi se hur det är där, sa jag. Därmed. Och jag fick ju ordnas. Det gick efter min ordning allt sammans. Och. Han visste dessutom. Min bror han tänkte på någon. Han hade inget sådant som säga. Jag tänker göra så och så. Som en del kan göra. Nej, det gjorde han inte. Det gick dit efter som jag sa det. Jämt. Så gick en vita skänningen in. Den som var inne där sa, ja, basen är inte inne, sa han. Jag vet inte, jag tror inte det är några platser, men om ni kommer tillbaka om en halvtimme kan ni få höra. Han är ute för en halvtimme, så han nog tillbaka, sa han. Basen, så känner jag mig. Ja, då gick ut. Nu går vi och får oss en kaffe, sa jag till Alvin, till min bror. För vi var hungriga och där drack vi kaffe där. Och så pratade vi om något, jag vet inte vad vi pratade om. Ja, vi gör oss iväg nu så vi inte förlorar tid, sa jag. Och så bär jag iväg till Vita Stjärnlinjens kontor. Och så kommer jag in. Då den andra som var inne där, han kände igen oss. Jag var inne där. Ja. Ja, sa vi. Vi var inne här förut, sa jag. Och då egentligen sa han. Vad är ni för några, sa han. Skarpt. Han var en mörkhårad, skarp person. Så han pratade skarpt. Vad är ni för några, sa han. Då sa han, vi var inne här förut, sa jag. Sa han. Och frågade om det. Så jag sa att de skulle komma tillbaka. Ja, sa jag. Ja. Väl. Vill ni ha en biljett? Jag har två biljetter, sa han. Men om ni får köpa den så får ni inte tala om. Om ni talar om för någon så tar jag biljetterna tillbaka, sa han. Nej, vi tycker ju stilla med det, sa jag, om det så. Någon orsak och så. Nu visste jag inte vad det var det, men jag fick ut efteråt vad det kunde vara. Och då skrev han upp och jag lämnade handpenning. Och så var det färdigt. Och så var vi åter, det var ute stå och vi såg fullt med svenska som vi heter började. Men jag tänkte, jag började på sig, jag sa, vi håller inte med dem för de kanske börjar få fråga någonting och aktas för det. Så jag vill inte vara med några stycken för det jag tänkte, så vi inte åker ut för det och tala om, som man egentligen har sagt. Så. Ja, hur var det sedan då? Jag lämnade handpenning. Jag förstod, jag antagade på min egen att det gick till så. För han telefonerade när vi kom in ner, basen. Och sen, varför ångrar ni er så, sa han i telefonen. Då förstod jag att det var två stycken som har ångrat sig, inte svore och inte tog biljetten och inte fara. Och vi fick köpa de biljetterna.
Vad kostade de biljetterna?
Ja. Vi är bara två stycken, det kostar något runt 600 kronor.
För två personer?
Ja.
Och det var ju från Göteborg till Hull, till England?
Det gick. Vi köpte, vi betalade för tåget också på samma biljett. Till Molin.
Hela vägen.
Så det var något över 600 kronor det skulle kosta. Och jag sa, kan vi köpa för järnvägen? Ja, det går ju om du vill, sa han. Så det gör vi det då. Så vi hade biljett. Och det skulle gå över Southampton, England. Vi tog en liten båt som heter Patricia från Göteborg. Och där for svensk kronprinsen med på båten. Som heter Gustav Adolf, som var konung sedan. Gustav VI Adolf, han var med på båten. Och han, jag såg när han kom i land. Jag liksom kände igen honom från Stockholm. Men han kände ju inte mig förstås.
Alltså han var med till Southampton?
Nej, han for till London bara.
London?
Ja, han skulle gifta sig där med i London. Så han for av den tiden och vi såg honom på båten satt uppe där. Så vi får så satt handen där, såg vi båten Homerick på svensk Vita Stjärnlinjen då, från Southampton, England till New York.
Homerick?
Ja, Homerick var båten. 35 000 tonnare.
Ja. Så hur länge fick ni vänta nu i Göteborg? Fick ni ligga över natt?
Vi tänkte så vi for tidigt som tur var. Så vi var där nästan en hel vecka i Göteborg. För det gällde det var alla kvotan när det var mycket bråk. Och vi uppe på amerikanska konsulatet en dag och skulle fara. Och då var det man, det var tjockt i rummen fullt. Ja, nu är det stoppat, vi kan inte ta in mera, för kvotan är full. Sådan. Är det någon mera, så annan här som andra linjen, svenska amerikalinjen. Ja, vi är två stycken här på Vita Skänlinjen som har biljetter. Ja, det kan gå hem med detsamma, sa han. För det kommer ingen annan in när vi ska se vad vi kan göra på svenska amerikalinjen. Ja, då var det det. Då gick vi till agenten, talade om det där. Så sa han det. Det ska han akta sig för att prata, för det ska kosta honom pengar, sa han. Det där är bara tjänstemän, ni får inte prata så där, sa han. Ni får inte hålla fram någon linje för håll, sa han. Ni ska gå upp, sa han. Tog på sig rocken, han var mycket skarp disposition, hade han. Och så gick vi upp till det. Jaha, sa han, jag har så många rätt att föra så många passagerare, sa han, sa han. Och här ska ni inte tro att ni ska förhålla svenska amerikalinjen, det går inte, sa han. Det måste ni veta, och det vet ni förut, sa han. Han mycket stolt sig. Nej, det har vi inte gjort. Ja, men det gjorde det till mig. Så, ja, vi får se så fort så vi ska ordna till så det går bättre. Och då gick vi hem igen och så. Och så sa han i sig, nu kommer ett visst tillfälle sedan. Så vi gick till officen på Vita Skänlinjen. Då sa han det. Nu kan ni gå upp på amerikanska konsulatet så får ni biljetter, sa han. Det är allt ordnat. När vi kom upp där så var allting stilla och det stod ända inte kom i. Jag såg ingen som de skulle få resa. Men de kom ut och frågade, är det någon här från Vita Skänlinjen? Ja, här är vi två stycken, sa jag. Jaha, det var gott. Och vi fick våra pass stämplade på amerikanska konsulatet. Så det var redigt ju. Så det var iväg med samma då.
Så ifrån hembygden nu i Kil och till Göteborg, hur lång tid tog det? Vi gjorde det på två dagar då, alltså en dag resan ner till Göteborg.
Ja, det är inte så långt. Jag menar,
innan båten gick?
Ja. Väl, vi åkte till Göteborg och vi fick ju ta rum där och vi låg där under veckan förstås och vandrade fram och tillbaka.
Alltså, vi gjorde det? Vi låg kvar där ett par dagar då?
Ja, vi var där en hel vecka.
En hel vecka?
Ja. Jag minns inte varför vi tog så tidigt, men ja, det var för att vi visste ju inte när vi skulle fara, än vi tog på vinst och förlust och åkte dit och så blir det att köpa och när båten går så går vi och vi visste inte något annat. Och då gick det till så att det tog en hel vecka innan den här båten placerade och vi fick plats på Vita Skänlinjen. Och den här 3000 tonnaren som skulle gå till London, den fick vi åka och den gick inom en vecka. Så det gick så till att vi blev en vecka i Göteborg. Ja.
Vad hade du och din bror Arvid nu packat ner i väskorna i den hemmet? Vad hade ni med er? Hade ni arbetskläder med er?
Nej, vi hade ingenting. Det var inte sådant jag tänkte inte, för det allting skulle skaffa när vi kom hit.
Inga verktyg och sånt?
Ingenting. Vi hade bara, vad det heter, vi kallade det närmast, inget av verktyg. Bara det vi stod i och kanske något sväder och sånt här i kappsäcken, det är allt och lite grann.
Så det var ingen som hade sagt till er vad ni skulle ha med er?
No.
Inte det?
Nej.
Ingen mat hade ni med?
Nej. Okay. Nej.
Så ni mådde gott där nere i Göteborg då? Vi låg på hotell och åt på
restauranter? Ja, vi gick åt på restauranter här och där då. Ja. Och Ja, så det var inte vi får ju om och gjorde över med tiden i Göteborg här och där.
Var det mer uppifrån Kil som åkte med på samma gång?
Nej. Nej, jag vet inte var de andra var ifrån. Men när vi kom på båten, då var jag allt färdigt förstås. En del som inte fick, de for till Kanada. För de fick inte komma in i United States, because fotan var full. Och de ville inte fara hem. Det tycker jag är förärligt att fara hem igen. Många for hem. Men en del for inte hem utan de tog biljett till Kanada. Och så vidare. Så vi var till den där båten Patricia. Och då var det mesta skulle till Kanada då. Så det var inte många som for till Amerika, bara oss två. Och jag talade om för en, vill du tro att jag, när jag kom och du hade biljett färdigt på svenska Amerikalinjen, ordrat och betalt för biljett och allt ordnat. Och du fick inte resa till Amerika. Jag kom till Göteborg, jag hade ingen idé. Jag hade inte biljett och någonting. Och här är jag på väg till New York, sa jag. Inte underligt, sa jag. Ja, då talade jag om för honom, för då var vi på Atlanten redan. Ja.
Och sen själva resan nu, hur var det en upplevelse för dig och din bror?
Ja, det var ingen alldeles.
Det var inget speciellt som ni lade märke till?
Ja, vi tog Homerick från Southampton, England.
Hur länge låg ni i England nu?
Det var ungefär 2 dagar. Så vi for kring i London och åkte runt, det var ruskigt, det är mycket fagligt i London vädret. Det är olustigt väder i London. Mycket dustregn hela dagen i ända och kallt och kurigt. Det var inte trevligt i London, nej.
Och så resan då med Homerick till New York.
Ja, New York. Så var det bra.
Det var
bara till Ellis Island, som inte är nu idag, men det var
Hur gick det till nu? Beskriv nu vad som hände där när du kom i land.
Ja, vi kom i land och vi visste ju inte hur allting var. Inget språk kan man, och det går så. Vi kommer till New York och det är underligt, det är dunkelt för mig hur det gick till där vi kom till Ellis Island. Men det förde oss så vi kom till Ellis Island och där kom vi, som en köper berättar, som den här kinesen kom, så vi kom ju till samma plats. Och där, och så visade jag och frågade hur mycket pengar vi hade. Ja, och det var en dansk. Han hade, jag vet inte hur det ska gå för mig, sa han. Du ska ha $25 till att landa här, sa han. Jag har bara $7, sa han. Jag undrar hur det går. Kan du låna mig $10, sa han. Så ger jag när jag kommer till andra dörren. Så ger jag det tillbaks där vi kommer in igen nu.
Hade du dollar då i portföljen?
Ja, jag hade dollar. Jag köpte dollar i Göteborg. Så jag hade förväxlat alla mina pengar till dollar. Och nu är det Ellis Island, visste ju ingen vad det var sen, men det var inte gött. Du kan inte låna någon. Du vet inte var den andra personen går, i vilken dörr han kommer. Och du ser honom aldrig mera. Så den här dansken, ja. Jag tänkte, det ger han, men han väntar där vid dörren. Du kan inte vänta, det är bara att ge dig iväg. De fösar som kalvar. Så fösar de dig iväg. Och han... Jag gav honom $10 då. Och så frågade han mycket jag hade. Ja, jag har $50, sa jag. Vad säger, har du det, sa han. Ja. Jag hade mera pengar. Du har mera pengar. You have more money there, he said. Jag hade ingenting I need. So he looked them over and I had $600 in my pocket, you know. en helt sidovind. De oversetter nå han bare smøving inn, si. That's a custom, si.
Han sa ingenting da?
No, det har, but he marked up how much I had, si. I don't know what the reason is, but that's right. So det bare vet jeg. Anne, jeg så aldri dansken noe mer.
Ikke det?
Ja. Så jeg tenkte, måtte jeg be. Se, han bare ut danska kvoten var ikke full. Utan bare ut på färjan när han skulle få iväg resa. Och svenska kvoten var full så vi skulle stanna längre i Island. Så jag blev stött. Så där var det en annan dörr. Och den första vaktmannen så frågade så. You don't happen to speak Swedish, do you? No, he said, bara go, så det var inte. Så när vi har varit där en stund, då var det många, det var svenskar där inne. Och här är vi fångna och vi vet inte vad det är. En fundering med sa, min man är här på sjukhuset. Och jag vet inte när han kommer in och det är ett sorgligt här. Och så var det ett annat fundering med tillbaka. Och då hon var han där. Då när vi var där en timmars tid. Så gick vi ut där. Så här är den där, här får man prata, den som far och far ut på färjan. Så hade hon, de som är färdiga får lämna i Lysallen, de får far ut på färjan. Så här var det en flicka som hon talade till. Är du färdig att gå nu? Ja, vi sitter och väntar här, jag ska bära iväg nu. Och så sa jag, tänkte kanske ändra mig. Då började jag tänka på dansken. Så jag sa till henne. Finns det någon inne? För vi kunde inte se vem som satt på insidan. För det var galler och två tums hål där i fens. Så vi kunde se. Så jag sa, ser du någon som har en grön regnkappa och en blå hatt där inne? På en bänk. Ja, hon gick in och tittade. Ja, det sitter en där med en blå regnkappa, en blå hatt, sa den. Ja, säg till honom att han kommer hit så jag får tala med honom. Och då kommer han dit med det. Så vi kan ihop Tidalbilen och stack den mellan fänset så jag fick den tillbaks. Har det inte häpnat så har jag aldrig fått den. Så man har tur ibland.
Så hur hade du några besvärligheter på Ellis Island? Du var inte, hade inga sjukdomar eller dåliga ögon eller någonting som du åkte igenom Ellis Island utan vidare?
Ja.
Men det var de som fick åka tillbaka?
Inte tillbaka, men det tog en till ett sjukhus. Det var någon som var något fel med som de trodde inte var rätt. Så det tog en till sjukhus och det fick vara där och någon fick vara där en vecka. Det var ett förtummer, hennes kar hade tagit dem, men hon fick inte veta vad det var fatt, men han skulle ta dit. Och hon var ensam och hade en flicka. Och hur det var så var många svenskar där på de par dagarna och blev bekanta. Jag tycker det är tråkigt här. Jag önskar om ni kunde ta med mig och rymma, sa hon. Och det sånt där var ju inte tänkbart. Så kommer det åden och jag stod där och raka, man gjorde färdigt. Och det kommer oss med order att vi ska iväg. På några minuter ska vi iväg och vi ska in på färjan. Och det ska bära iväg. Och jag fick rosa bredden, jag fick sluta sätta rakkniven i kappsäcken och det är iväg bara. Och där är funden, men hon började gråta. Jag trodde jag blir inga kvar, jag blir ensam här och det blir tråkigt. Så att hon, och så bara iväg med oss och på färjan ut och där. Och så bara blev det kvällen och ut bara på tåg och så bara väg över stora Amerika. Så var det färdigt, nu var det inget mera. När Ellis Island är färdigt så är man färdig.
Hur pratar de svenska till det på Ellis Island?
Ingen, utom de här svenskarna som vi mötte där.
Som mötte det,
ja.
Var de ifrån, emigranthemmet eller?
Ja, så det minns jag inte var de var ifrån Sverige. Jo, det var en familj som var från Dalarna. Vi var dem med. Och de hade vi på båten i Island. vänta för att se. Den familjen var med på Patricia också. Han har varit här i landet förut. Och så när vi kom landa i London så ville han veta var han hade sin trunk. Så han var ute och frågade och fick reda på det lite grann. Då säger han, jag kommer inte, så är han på dalmasiska. Nog har hänt, nog är det gott att kunna språka lite, sa han. Ja, det är sant.
Han har varit tyst länge då.
Ja.
Hur, men ni mötte ingen präst som kom och förmana er var ni skulle ta vägen och hjälpa er till rätta och så? Det kommer du inte ihåg?
Nej. Ja, det var en svensk pastor i New York. Han kanske kom genom Elisaida någon gång på visit och se om han träffade några landsmän. Så han kom, jag minns, vi talade några ord till honom. Och, men det var ju inget då, fel och något, så det var ju för oss att vänta tiden. Och det var bara att vi bytte några ord.
Hur såg det ut nu på Elisaida? Var det en massa folk som...
Ja, det kom svartingar och allt möjligt och alla nationer kommer in där. Och det var lite tråkigt att se. Det kom in ett par, det var en pojk, en flicka som... Det kanske kommer från Sydamerika var det finns svartingar en del. Och det kommer i New York och det såg trötta ut och det var tråkigt för dem. Jag sa det. Ja. Och så, och det var som ett militär, det menar, du hade en anda av militärisk väg. Det, när man skulle upp på morgonen, man skulle fett och rappa med käppar i bordet så man skulle kvicka upp och äta.
Och du stannade över natt på Ellis Island?
Ja, på i två nätter tror jag det var.
Två nätter?
Ja.
Vad berodde det på?
Kvotan var full och fick inte landa en. Det gäller på dagen och på timman när det öppnar upp, så vi fick gå.
Så ni fick inte ligga på båten över natt då?
Nej, vi låg inte på båten mera.
Så ni låg på Ellis Island?
Nej, det är bara på Ellis Island.
Var ni flera i ett rum då naturligtvis?
Ja,
du och din bror,
det var det flera. Men det låg, det var bäddar här och där, allt över. Som, det var som militärorder nästan.
Alltså då slog man en käpp i bordet?
Ja, att man ska vara kvick upp och äta. Och inte dra ut.
Fick ni betala för maten?
Nej, allt är det till hur linjen får betala för det där allt. Så kostnaden på Ellis Island går nog på båtbolaget.
Så ni bara åt och drack? Och...
Vi åt och drack och levde på ingenting. Ja, fri.
Hur var maten? Var det något speciellt som du inte hade känt förut eller smakat förut?
Ja, sannoliken, jag minns inte maten riktigt. Men om det var något förfärligt dåligt skulle jag nog ha minnas. Men jag tror nog maten var bra för det var inget att klandra.
Och sen var det iväg då till Molin eller Noy?
Ja.
Med tåget?
Så var det iväg, så var det över där och... Vad länge det tog? Det tog till... Det enda som inte var iväg på kvällen. Det var att tåget exakt. Så det kom till andra kvällen i New York. Och det kom till det Union Station i Chicago. Och den skulle byggas över. Så det var bara construction works i mycket. Och det var bara ett väntrum på Union Station Ulte. Och där kom det ingenting. Och jag visste inte hur jag ska bära åt och få reda på när det går ett tåg till Molin. Hur ska jag få reda på? Ja. Jag tog upp klockan och så sa han var liksom en polisman. Men han var vakting för allt som gick runt uppe i det där väntrummet. Det var inte värst stort. Men där fick det vänta folk för Union Station var rebult. Så jag sa, jag pekade på honom. Jag visade han biljetten till Molin, sa jag. Han har klockan, om han kan visa. Mm-hmm. Han tog klockan, så. Det var ett 10:30 på kvällen. Då visade han det 6:00 next morning. Men han hiskade upp i huvudet. Inte det så. Då gick han runt på klockan 6 o'clock igen andra kvällen, på söndag kvällen. Då går det tåg till Molin. Så det gick bra, jag fick soda. Att på, vi fick ligga över en natt och en dag i Chicago. Och det var söndag. Så vi gick ut på en... Vi fick oss mat där, de serverade en restaurant där nere. Och man kan alltid få sig mat utan att prata. Och vi gick ut i en park där nere för Michigan Avenue och satt där för den tiden. Och jag sa, vi hade gå något och få något att äta, vi var hungriga. Så vi kom till restauranten. Vi på menu, ja. Jag snår just och luckat att äta. Så jag tittade på den. Så jag säger, allun som näsefaller från Chicago, och båt hade ju sig lite mat så där om kött och potatis. Och kött, jag visste, det var meat och potatis. Give us meat and potatoes, I said to the man. Ja, he gave us meal and potatoes. That was pretty good. So we ate that. Then he came after and I didn't know what he said again, so I guessed and I guessed right. Because I said, give us coffee and some rolls. He went out and gave us coffee and rolls. I guessed that and that was right.
Så du hade tur?
Ja, så gick det bra. Så kom kvällen, second clock, och det var iväg. Och så började jag till Molin. Då kom jag till konduktören och sa East Molin. Och jag visste inte att det var något East Molin. Kan det vara Molin? Tänkte jag. East Molin, sa han. Ja, jag väntade. Sedan så blev det Molin. Ja, där gick vi av. Då var allt färdigt, så kom vi ut.
Och det var här nere i?
Ja, här vid Chicago Milwaukee Depot. Den gamla Chicago. Ungefär vad stött är det? Törrävne and
15th? 12th?
18, 19 or 20th Street, about there. 20th
Street?
Maybe so. Chicago Milwaukee Depot. Mm.
So det var ingen att möta er?
No, det var ingen möte. Because det visste nog inte. Vi har inte sent telegram eller något så. Så jag tog för givet att vi klarar oss på något vis. Och det gör jag. Och då gick vi upp till 15th Street. Där mötte vi den här familjen som åkte på Svenska Amerikalinjen, och han har varit här förut, och han talar om ni ska upp den här, så går ni upp här och så ser ni numren på stritt i hörnet på 19, så tar ni till vänster här. Och han, no, det visste han inte, men jag anade det. Så när jag kom upp till 19 så visste jag inte vilken direktion det var. Så jag gick till ett hus och gick till ett annat, och såg jag när numren blev mindre. Jag går den vägen sig. Och så gick vi där och vi dundrade på huset. Det var min faster bodde. Men vi kunde inte se husnumret. Det var värsta, för det var screen på porten. Screen, så vi såg inte. Så jag gick. Ja, jag skulle ha sagt det förut också. Att när vi kom till 6th Avenue i Molina 15th Street. Så det är nog bäst att vi får oss lite tändsticka, för jag har ingen ficklampa. Gå in i den affären, jag står vid kappsäckarna, sa jag till min bror Arvid. Gå in där och säg, om du säger en box match så får du nog tändsticka, sa jag. Så han gick in och sa en box match.
Vem hade rätt av det?
Jag frågade på båten.
Och du kom ihåg allt det du frågade
ja,
på?
Ja, jag frågade på båten vad namn på vissa saker, tycker jag. Vad kött och potatis heter och sådär och vidare. Och så matches och sådär och allt. Så jag sa, säg en bak matches så får du ut en säkert. Så han sa en bak matches. Jag gick ut och sa han, tack ska du ha. Han är nog svensken där, sa han. Ja, så då gick ut. Det var väl en poolhall eller någonting. på den tiden. Så det bara gick upp till 19 även. Regnet hade vi gjort och det var inte pevat strittet där. Så vi kom inte till min fasters hus. Men vi kunde inte svana om det var rätt hus. Vi ville inte dundra heller för det var annat folk som bodde där. Så vi var inte säkra. Så jag gick in på flera hus och rev ett tändstickor och tittade på vad nummer det var. Men det var inga nummer så jag vet inte. Det är nog det här huset, sa jag till Arvid. Men de andra husen har andra nummer. Så jag fick se att det var lite hål i skrinen där. Så jag tog en tändsticka och rev och stack tändstickan inne. Innanför och där sken upp porten på insidan, då såg jag husnumret. Ja, det är det huset. Ja, det är 1851, 19 ävne. Vad är det för nummer, sa Arvid? Det är 1851, sa jag. Det är det huset. Då började vi dundra. Då kom de upp.
Vad dags var klockan då?
Ja, det var väl klockan. Den kunde väl vara lite över 11 någonting. För när vi kom halv 11 till Mulvaker Depo. Och sedan pratade vi med den familjen vi mötte. Och så gick vi upp 15 Street och marscherade upp. Två svenskar som inte kunde tala. Engelska. Och så kom vi där. Så var sista ärenden på färden. Där låg vi om natten och vaknade upp på morgonen.
Hur kände eller visste av att ni skulle komma då?
Ja, någon gång, men det visste inte vilken dag.
Inte vilken dag?
No.
Hur gammal var din faster?
Ja, vid den tiden, hon var 36 år.
Och hon var gift och hade familj?
Ja, ja. Jag hade två flickor.
Så, då vaknade du upp i Molin, Illinois?
Ja.
Och din bror också? Vad har din bror nu?
Det blir det. Då vaknade jag upp den 28 maj 1923.
28 maj 1923.
Så vaknade jag upp i ett nytt hus. Då har vi färdats från hemmet till Sverige. Den 6 maj på morgonen lämnar vi Sverige. Hemmet. Det blir 6 maj och så 28 så vaknade jag upp i ett nytt hus i Molin, Illinois.
Och det var 1851?
Ja, numret. 19 ävne Molin.
19 ävne. Så vad hade ni i tankarna nu, du och din bror? Vad såg ni fram emot?
Ja.
Ni var beredda
det var, på? Det var ingenting i tankarna, utan när man inte kan ett språk och så. Så vi hade ju i tankarna att få något att göra, vad det än kunde vara.
Så ni var klara att ta och arbeta?
Ja, så under dagen så var vi ute och tittade lite på gatorna och såg när folk kunde, fast inte kunde prata. Och vi såg det arbeta på en plats för det peva. En förskojskull så tänkte jag, ska försöka säga, du har en work, jag sa, work. Ja, det var på en finger, you know, we couldn't talk, so he put one finger before one man. Jag sa, peta på den andra, vi är två. Ja. Då började han tänka efter. Ja, two. Jag var två, ni kan arbeta, två stycken, sa han. Och det där tänkte jag så, det skulle bli måndag. Men det var hett vid den tiden då också. Och när jag var nykomnade var inte min faste sa, det kanske inte är så gott att komma vid peving. Pevingarbete är mycket tätt arbete. Det kan vara farligt också. Det kommer nyer kanske arbeta för hårt och bli överhettad. Så jag tror inte, och det varar inte länge ändå. Så det talar vi så här. Så vi gick inte dit. Vi gick inte och tog jobben.
Inte det?
Ja. Så vi startade på John Deere Harvest i Smolin.
Kände du till John Deere före du kom hit till Molin?
Nej.
Det var ingen som hade nämnt den annan.
Väl, vänta. Jag tror nog jag hörde Dyren Company och namn på det där. Lite grann. Men jag är inte säker på. Men
Detta är sida nummer två, det är kassett nummer två. Och det är fortsättning på intervju med Albert Larsson i Moline, Illinois. Och det är idag den 21 juni 1985. Du vaknade då på 1851 19 avenyn i Moline.
Ja.
Och det var hos din faster det.
Ja.
Ja. Vad sa du till henne nu? Ni ville ha arbete, både du och Arvid.
Ja, vi tänkte på så. Vi kallar ju honom onkel, det är han som han arbetar på Jan de Herveste.
Vad heter han?
Han heter Arthur Palmqvist. Han var tonmaker, så han arbetade. Men det var hett där också, och vi fick lasta hjul och grejer. Så vi slutade, vi tog arbete på utsidan för Gaskompani hela sommaren till julet, så jag slutade på Jan de Herveste.
Sluta?
Ja, because det var för hett på utsidan, och vi låda hjul och lasta, och det var det var otrevligt.
Ja, men du var stark och ung och...
Ja, det var trevligt, men vi tyckte, men det kanske har tagit ett slut och vi har fått komma på insidan, men det var ju detsamma som det ger. Det ser ut att vad du gör så häpnar, kommer det ut på rätt tur efter några 20, 30, 40 år, så har det kommit på rätt köl ändå.
Vad sa farbror nu till dig när du slutade då? Vad tyckte han om det?
Ja, han sa ingenting. Det var hon, min faster, hon tyckte om så och så. Jag tycker det är bra om ni arbetar, det hette på utsidan det. Och det var på utsidan, och jag varit inne i schappet och fått en jobb, men det kunde inte få, för han sa basen att det är hårt när du inte kan prata. Det är hårt på insidan med maskin och så, när du måste kunna prata. Så det är bäst att ta lite på utsidan.
Så det var inte andra svenska emigranter då?
Ja, det var väl kanske någon, men vi såg dem inte.
Så du och din bror var...
Ja, ja.
I minoritet.
De andra som de var svenska, det var mycket svenska, men de var på insidan. I schappet och arbetade. Och på andra schappet här och flera, men... Det är underligt det där, när man inte kan prata, det är lite hårt att komma invecklad, för det tar tid. Det är rädda för mycket besvär när du inte kan prata, så det har sin nackdel.
Så det var mycket hårt arbete då, att stå och lasta på hjul och sånt?
Ja, så vi slutade ett tag. Och så gick vi ut här, och det arbetade Gaskompani, Diggel och ner pipor. Så jag frågade, på min dåliga engelska, frågade om jag har någon jobb. Ja, så vi fick jobb med detsamma. Och så arbetar vi till jul då. Från början på juni. Och till jul arbetar vi. Då var det färdigt med arbetet.
Vad gjorde ni för någonting då? Grävde ni eller?
Ja, det grävde sen jag lade ner pipor. Gaspipor.
Till husen?
Ja, och så på stället till hela main pipor. Ja, till husen, där blir mera privatjobb. Men de lade i strittet och det diggde och det... Vi drillade rak och genom här på västsidan vid grävsaj. Vid det grävjär på Leksö. Var det... här vid något vid 28 sträckan där är det. Var det heter Grapeside nu igen?
Ja?
Ja, det var det kallt, Riverside.
Riverside?
Ja. Så, där var vi och det
lade... Grävde ni för hand i gator eller hade ni grävmaskiner?
Well, de hade rakt, de hade till kila rakt, en sån här... Som de sprängde i svängning, men de chappade så, den går en så upp och ner, en sån där maskin. Så vi tog rak, jag höll på i rak och kila ut. För det kan ju inte spränga när folk och trafiken går förbi. Men så var det jord emellan och då dikade vi.
För hand?
Ja. Det var ingen dikningmaskin på den tiden.
Så var bodde ni då? Bodde du hos din faster fortfarande eller?
Ja, en liten tid bodde vi till oktober. Sen flyttade vi ner till min moster här på 900 sträck. och levde där till jul. Sedan så tog vi skosan till Rockford och se vad det kan vara där. Jag hade en granne från Sverige som bodde där och han är bytta på National Lock Screw Company. Tolen Lock Company. Så vi fick jobb där båda två.
I Rockford?
Ja. Och där...
Då flyttade ni dit, var det du och Arvid?
Ja, vi flyttade, vi bodde där så han... Han höll på, men det blev dåligt så det var inte så mycket att göra. Det blev våren så jag blev avlagd. Men Arvid hade tur, han hade en annan jobb och han fick bli kvar på jobben. Men jag måste sluta, jag blev avlagd. Så jag arbetade lite här och där under sommaren, construction work och...
I Rockford?
Ja, i Rockford. Men Arvid han var kvar och han blev kvar där för många år. National Lock. Och hur det var så får jag... Utan jobb, det var...
Det var 1924 det.
Ja, 24, men så jag var där till 1926. Men då får jag hit till Molin.
Ja.
Och hur det var så arbetade jag lite smått här. På Ismolin, på Prestil det kallade det, gjorde leksaksfårdare till julen för till småpojkarna att köpa. Och det var ett fint arbete, det var bra arbete där. Och på den tiden det var god betalning vi fick, ackordsarbete. Och jag arbetade till jul, men då fick jag slut. Då, på vintern så var det inget att göra. Då. På våren så köpte jag det här huset som min far, moster.
Hon bodde här?
Ja. Och sedan så kom jag igång, under sommaren så var jag ute och arbeta för Heating Construction. Och så på vintern 28 då kom jag inte farmal.
Det var här nere.
Ja, då kom jag inte farmal, men det var i bara 2,5 år. Till 1930 när depressionen började hävdigt. Jag blev inte avlag men jag tog en tur till Sverige. Det var 1930. Och tänkte jag ska ta några. Jag tyckte jag mådde inte bra. Jag ska ta en liten tur och fara hem ett tag. Så under tiden jag var borta så blev det avlag mest där. Och jag har nog blivit avlag om jag har varit här nu. Så det var tomt och all depression, banker stängdes och allt möjligt. Och folk förlorade sina pengar och så det gick jag på undan för undan.
John Deere, var de stängda med?
Ja, det blev inte stängt. Jag arbetade lite, men det var så lite som det kunde göra. Alltså, det var dåligt till John Deere också. Det där fortsatte till... Så jag hade en gammal truck och då körde jag på pevning under de åren från 31 till 34 och krångla gjorde. De gick $1 och $5 här och där och allt var billigt. Så om du tjänar lite men det räckte till mat och så där och så krånglade jag. Så äntligen så började jag öppna upp 34. Då tror jag tror jag smiter ner för farmar och hör om det är något. Om det tar in några nu. Yes, jag fick jobb där inne. Så från 34 på hösten. Då stannade jag till jag retire.
Men nu när du köpte huset här 1928 utav din moster?
27.
Ja. Hade du sparat ihop pengar då så du kunde...
Ja väl.
Detta var ju stort.
Jag köpt. Jag betalade. Jag hade så jag hade hälften. Och det andra var på lån så jag betalade så.
Du var inte rädd för foreclosure under depressionen?
Va?
Du var inte rädd för foreclosure under depressionen? Det var ju många som blev av med husen under depressionen.
Nå... Det var inte... Jag hade betalt, ja då. Vid den tiden.
Och du hade betalt huset då?
Ja. Kanske... Ja... 28 någonting. Det tog man inte längre. Jag arbetade så räntade jag ut det. Och jag betalade hus, jag betalade hälften, jag hade cash pengar så jag går. Sedan gick jag över om kvällarna när jag fick ihop lite pengar att betala henne. Så jag hade aldrig något lån på huset, jag betalade henne.
Alltså du betalade henne så jag fick i banken då?
Jag räknade ut räntan och hon räknade inte ut henne. Det gick som jag räknade ut så betalade henne.
Hur, var det många som blev av med husen under depressionen? Så du
ja, det var... Jag minns inte hur det var om det var många som förlorade sina hus, men det var sådana som har betalt lite grann och så kunde inte betala något mera. Ja, då fick de förlora förstås. Men jag tror inte det var så många som förlorade. Men jag vet inte hur det gick. Det blev täcksel och allt möjligt på husen en del. Så jag minns inte hur det var. Men, jag hade en truck och jag fick köra på pevning för texterna. Så jag frågade på korthuset om jag kunde få ha en truck om jag kunde få köra på pevning och betala texterna. Ja, det fick jag se.
Och du betalade skatten med?
Ja, med den gamla trucken jag hade.
Alltså det gick?
Ja. Det var dåligt betalt men det gick.
Ja, hur mycket var skatten på detta huset då?
Och på den tiden det var billigt i skatt. En 70, 80 till 90 dollar.
Om året?
Ja.
Men så fanns inga pengar att få då? Eller?
Ja, för det var lika onda och omöjligt och bankerna, pengarna blev stappade i banken, i banken. Så du fick inte ut något.
Stängde de alla banker här i Molin?
Ja, det stängde, det blev stängt flera. Och en del förlorade också, men ja, jag förlorade en 400 dollar att jag förlorade.
Så du inte fick tillbaka?
Ja, det fick jag inte tillbaka så det. Men det är ju detsamma, det gick ju. Irak förlorade en massa, en del. En del, han hade en, han fick, han hade en bank så här, en han, historia om en han. Han fick sina pengar, de förlorade, men de betalade så mycket ut, en viss procent av pengarna. Och så fick han inte ut och fick han den pengarna. Då satte han dem i den största banken så det skulle bli safe. Inom några månader stängde den upp och han förlorade allt sammans han ägde. Så gick det till sig.
Ja. Din bror Arvid nu, han stannar kvar i Rockford under, under depressionen.
Ja.
Han gifte sig där och...
Ja, han gifte sig här.
Och fortsatte att arbeta på National?
Ja, så han fortsatte där. Tills det blev ett annat kompani. Det var några som av basare som gick tillsammans och bildade ett nytt kompani som de kallar Rockford Screw Project. Och där gick han med dem och arbeta. Så han slutade på National Lock. Och då arbetade han där tills han, lite efter han retired, så dog han i 69. 69 år gammal.
69 år gammal.
Ja.
Han kom aldrig tillbaka till Molin utan...
No, nej.
Han stannade. Så du var ogift hela tiden då under depressionen?
Ja, men i 32 år så gifte vi oss då. När det var som värst så gifte vi oss, ja.
Så du behövde då hjälp? Så när du åkte hem till Sverige nu, hur länge stannade du då 1930?
Jag stannade i 30. Jag kom... I början på juni till Sverige så stannade jag, så jag kom tillbaka på Labordagen i New York. Den första september, första måndagen i september. Så jag stannade i 3 månader i Sverige ungefär.
Så du träffade pappa då?
Ja.
Och hela familjen?
Ja, det var.
Vad sa han? Var han intresserad av att veta hur det hade gått för dig i Amerika? Eller?
Vad sa han?
Var han intresserad att veta hur det gick för dig?
Han har varit här i Molin, men det var ju, vi pratade om vissa saker och ting och allt sådär under tiden. Så.
Han vill inte följa med dig hit igen?
Det var inte att tänka på det. Och det vill jag inte ha heller, för han, som jag sa i början, han passade inte för det här landet, jag förstod det. Ja, det visste jag inte då. Men efter jag har varit här en tid, då kan du checka på hur det går och cirkulerar ibland svenskarna, ibland amerikanerna. Då förstår du vilka det är som inte passar för landet. De har otur, de blir discouraged, för det går dem inte händer. Och så var det med mig, men jag höll ut, jag tappade inte sugen som Pelle Näver sa. Nej. Utan jag höll ut. Och då, jag vann och så gick det. Ja.
Men det var svårt i början då?
Ja, det.
Du längtade inte hem tillbaka till Värmland?
Och någon längtan hade jag inte. Men det var så att när det var ont om arbete och så tyckte man att det var för härligt att vara här och springa och tygga efter arbete. Men jag tänkte så, det blir ju bättre och bättre, kanske någon dag.
Så när du kom hem till Sverige nu, var det lika dåligt där?
Ja, det var inte så dåligt då. Det var att det var bättre än det var här när depressionen började. Det var aldrig så dåligt i Sverige som det blev här.
Inte det?
No, här fanns det ju inte. Här var det supline och allt möjligt och det var. Och här var det var ynkligt under depressionen, ja.
Ja. Vem var det värst för under depressionen? De som var ogifta eller de som var gifta och hade familj? Vem var det värst för?
Men det var kanske likadant. Det enda var att den jabben som var kvar som Farmal och Jan Dyr och alla chappar så. Så de som hade en jabb och är gifta så blev det inte avlagda. De fick stanna men de ogifta fick lov att gå. För de tyckte bevara familjerna sig. Så på så väg det gick det till.
Var det värre på landsbygden tror du eller in i en stad? Du försökte aldrig komma ut på lantbruk och...
Ja, det är ju värre för staden, för att industrin, för det är all industri avlagda så det. Och folk förlorar pengar och sånt där. Och bankar stängde upp som aldrig öppnade mera. Och så det gick det till så.
Så du hade inget intresse för att köpa en farm?
Nej, jag tyckte det var så hett ut på farm så.
Var du ute och försökte en gång arbeta?
Nej, jag har aldrig arbetat på farm. Det ena var när jag... Det var när jag tog en jobb på Jan Deere Harvester. Och hur det var så har du lite farmland där i Jan Deere Harvester. Och de skulle ha någon till resa en vits där du ser. Så här i Mogur. Och baten frågade mig då om jag arbetar på farm. Oh, ja, lite sa jag, i Sverige och så. Ja, då frågade han mig om jag ville gå ut på farmen norr och resa. Så jag var där ett par dagar, men det var hett och det var olustigt. Och jag blev törstig, jag visste inte jag skulle få fatten. Och jag tyckte dagen blev så lång, så det ut. Ja, det var hett och jag sett en, det var några som körde en traktor där. Så jag tyckte det måste vara middag nu, så jag gick ner, jag tror jag äter, jag har ingen klocka. Jag åt, och då hade jag nog middag, och så var jag färdig och så vilade jag stund. Sedan när jag vilat en stund och trodde att nu var det över middagen, så frågade jag det som han hade sagt, what time is it, you think? Oh, I think it must be 11, he said, and then I have dinner long ago. So long was the time.
Så det blev en lång dag då?
Ja.
Så det stod det inte i hågen då och skaffade en gårdbit och mark?
Ja, det var inte.
Och hästar och
kor. Men jag hade inte lust för farm riktigt. Men de som skaffade sig farm hade det i tanken. Eller ränta farm och ställde i ordning. Det är ett av de bästa för den vanliga personen.
Du tror det?
Ja, det ser man ju under tiden att det har gått. De får upp de ränta och sen köpte de farmer och många har blivit rika förmögna på farmer. Men då måste du förstå det på och runda farmen rätt. Boskap och allt möjligt. Och jag hade inte lust att skaffa boskap och så regera i hettan på en farm. Nej, det fick vara. För hur det är i en chapp så är det ju inne. Och när inte solen bränner i chappet så tycker jag det är bättre i chappet. För ute är hettan i konstruktion ute på sommaren här. Det är ett elände, det är ett straff. Du vet inte när jag blir överhettad. Så.
Du hade inte träffat en annan kamrat här nu från Sverige som hade kommit på samma tidpunkt som du. Så hade de ville åka västerut till exempel till Kalifornien eller North Dakota eller?
No. Väl.
Det var ingen som gott.
Jag gjorde inte så fruktigt så någon. Där kom alltid någon och det var under tiden några svenskar här. Men när så tiden gick så försvann det en på en och jag vet inte vart jag tagit vägen. Aldrig såg den några mera. Det var minst ett dussin av de svenska som jag såg varje dag. Pratade i staden. Men det försvann. Och jag vet inte vart den tog vägen. Men det tog vägen till Kalifornien, ut till Washington. Och det bara iväg med dem allt. Upp i Minnesota och allt möjligt. Så det försvann.
Men du kände inte den... driften så att säga och ge dig ut, utan du ville stanna kvar här.
Ja, jag tyckte jag stannade kvar.
Vad var det som var bra här i Molin nu, eftersom du...
Väl, det gick så till, jag hade inget jobb på vintern när jag köpte det här huset. Och på den tiden så var det bättre att ränta ut. Folk räntade små apartment och jag fick i ordning här så jag räntade ut och jag sen... När man inte har någon jobb så kan jag nästan ränta ut och få in lite slantar på det och när jag får huset betala räknar jag ut. Och det gick så småningom så gick bra, men jag fick jobb på sommaren, men det var ute på, vi diggade ute i skogen och jag la ner piper och i strötter som jag keva in på vintern och allt möjligt. Så jag arbetade till jul ändå. På hela sommaren och så väntade jag ett huset, så det gick bra. Det.
Så det var en tillgång då att ha huset då?
Ja, och då köpte jag min första automobil då på hösten i augusti månad. Och...
28?
Ja, 27.
27?
Ja. Så det var inte så illa, det var inget som var så gott, men jag tjänade några slantar och tog in och... Snart så fick jag att mobilen betalade. Och...
Vad köpte du för märke?
Va?
Vad köpte du för bil?
Jag köpte en Chevy. Det var 27 och jag köpte en 27 Chevy för $550.
Ja.
Och jag sa ja. Jag tyckte det var bra att ha lite att svänga runt med det. Kunde jag gått utan, men jag sa... Så jag köpte $550 och så betalade jag 25 i månaden och så.
Var den splitter vi?
Nej, den var begagnad. Lite grann, men det var nästan det var för samma år. Så det som gick kanske från jul och till augusti månad. Så det var ju bra.
Ja.
Och så det gick det finnen och så. Så gnodde jag på Heating Construction här i Molin. Och under hela 27. Ja, men sena. 27. Ja, och så gick det över till jul. På 28 på vintern. Då får jag ut. Jag ska fara ut till Silvers och så börjar jag här. Och ska jag titta in för att jag jobbar. Och jag kör det här till sist att det blir en kompani. Ja, farmal har jag varit flera gånger, så det kanske inte rör sig. Väl, jag tar väl in farmal när jag är på sist så har jag dem alla sammans. Så jag gick inte farmal. Gör hon häver en jobb? Ja, vi håller nu för ett truck, he said. You mean to drive a truck inside? No, push a hand truck to machines. Well, I'll take you to get in. Jag så tar jag ryggen för burk så att jag tänkte så att jag går in den här stay anyway. How little I pay, I'm gonna stay. Not gonna quit anymore. Well, then I went in. You go in and see the boss and so, the name and so. So I went in. Yeah, you come in tomorrow, he said. So I started. But that was hard work, slavery work. But I thought, oh boy, that was hard. But just to be in there, but I saw ask the boss after a while. See, have you got an opening for the machine so I can start on the machine? Because I ska have it at Turkey. Yeah, I see. So one day he said, you could start on that machine there. All right. There was a red hairy belly, and he said, if you're going to work with me, you're going to work 14 hours a day, he said. Okay, I take it, I said. So I worked 14 hours a night to break me in, to get used to the job. So pretty soon now I worked 1 week to get used and got paid, of course. Well, then I was done, so he left for another job, and then I started. So after that, I was there working, and we stood there pretty good, pitch work, and I made pretty good for them days. Everything was cheap then. Now, 1 year, I had made most year in 1930, or 29, and I should pay my taxes. Taxes were figured out, I paid 39 cents in taxes.
39 cents in Texas?
Yeah.
How much did you make then? Was it 1939?
No, 29.
1929?
Yeah. Oh, I made about $1,700. That was the highest you could make a working make in them days.
For 1 year?
Yeah.
$1,700?
Yeah. But you see, I figured out how much I spent on the house there. So much for papering, so much for repairing or so, and he took that off. Then, see, you owe 39 cents, he said. See, they don't pay for write out a check to the government for that little money, he said. See how they hardly work to work on it, he said.
So there was no taxes then there?
So 30 cents, that's all I paid for that.
Was there a good amount of money, $1,700 you made?
Oh yeah, there wasn't. They didn't make that much. See,
but you made it pretty good then?
I made pretty good, I had a pretty good job.
And you could still save something then?
Yeah.
Made a good living and still save?
Oh yeah. Many didn't make more than $1,500. So.
And this was piecework?
No, that was piecework.
No unions?
There was no union yet then.
No unions at all?
No.
So they could fire you any minute of the day?
Yeah.
If they wanted to?
Yeah, they could, but they didn't fire people. They needed work. They were for full force. They were work for full force. Till the depression started in then.
Did people work harder than you think because the pressure of they need a job? So they had to stay on it?
In the piece work, people work hard, except, say, the farmer was new then. And some way, they gotten the prices pretty good in the beginning when it started. So they went on, asked workers how much they think they would have for 100 for them pieces, so and so. So they said the number and they got almost double prices what they needed to work. So some didn't work much. They worked, they hurried up.
So you set the prices then?
No, I didn't do that, but some other before me, they told me how they did. But they got good prices anyway. So they kept on cutting all the time because they made too much money. So the company understood that they make so much money, so they cut them. So you have to be careful not to work too much or make too much, because then the timekeeper comes, you know, and he's going to figure out, so you're going to cut your price in half maybe.
How could you arrange not working too hard, or would they watch you, or how?
Oh, you have to work so the timer don't come around. If you see a timer coming around, then you start up the machine and you work so on a little while and till you was going. So you could make your money up to 2 o'clock in the afternoon, but you couldn't go home before 4 or 4:30.
Oh, I see.
So it was, and so were many of them. And some could have a poor job too and not get enough pay. There were lots of that. And I asked them sometimes, how's your job? That's too much pay, he said. I can't hardly work, he said. See, look at here. Turn a little piece on a lay. 3 cents, you know, and he could work 100 in an hour, and you know, them days you were supposed to make over 70 cents an hour. There was good pay, 70 cents an hour in them days, 1928.
How could you get better job now, I mean, to make more money? Could you advance yourself in one level?
No, you couldn't get any better.
This was the top?
There was top, that's it. There was top. There was some Osvarv eller Turtle. They could make get by for a while and make 80 cents an hour, but not more. There was no hope of making more because you should turn in more. The timekeeper, no, the time study man was there with a clock and checked the machine, how much you could make. So you had to be careful.
So this time study man, now, was he with you or with the company?
Oh, here for the company.
The company.
Oh, he's going to cut you so far as you can go. Sometimes he cuts you and make anything. Oh, that you were afraid, sir.
So he was a mean guy?
No. So he said, so this one, there come a time, so the man, the painter, hey, there's your friend.
How do you get along now on the job? I mean, you worked in 1928 and 29.
Yeah, I worked there
Was it pretty
1930 in the spring.
Yeah, was it pretty good feeling among the workers? Did they talk about unions? Or did they
no, they have. They had no time. But there was good time for the time being. That the price they were making all they could, there was no money more to get any other price either.
So there was no union talk then whatsoever.
No, they didn't need union when they make good. They were good for the company, and they had jobs. So they would run and went and drink water and rest by the machine. Then they started up for an hour and made up, and then they went around and talked to someone. So there were good days to work in one way, yeah.
How about John Dino? Did they have the same setup?
Oh, about the same way. I never was in the... I never worked for Dino, so I didn't know.
No? Yeah. How about Moline Tractive? There's another tractor company here called Moline, Minneapolis Moline, you remember that?
Oh, yeah, they had in at the end a different company. They had Moline Plough Company, they were called.
Right on here.
Yeah. Oh, in other words, they turned into the Moline Minneapolis Company and so on. So some worked there, but they turned into everything later on to Deer and Company. So they got hold of everything. And even when they went really automobiles, they turned that into Deer and Company, got hold of that too. So Deer and Company have everything from farmer and up here. To 18th Street.
Was the 7th Street that was the dividing line? Or 6th Street that was green and the other side was red, they said? Farmer was red.
No.
And they said it was a dividing line in Moline. You had the green on one side and red on one side. What part of town was that? Wasn't that 6th Street?
You mean Street or Avenue?
No, Street. It was this way.
Yeah. Well... there was, I don't know what to say about the dividing line.
Yeah, in other words, John Deere was on that side and Farmer was on this side.
Well, see, Farmer, Deere Company is on Third Avenue.
Yes.
Along with Third Avenue, between the Third Avenue and the river. You know, so they go down to certain, and there was some kind of small shop that got turned on during the years. And on land there, Deer and Company got by, bought it, and I said, whole deer got on the hall on Third Avenue, between Third Avenue and River.
Even in Rock Island?
Yeah, even in Rock Island.
John Deere had then?
Yeah, maybe they didn't get into Rock Island.
No, what I mean.
Maybe not. No, I don't think deer got into Rock Island. So then they been in... farm all there.
Mm-hmm.
Yeah.
So there was plenty of foundries and shops all around?
There was a mix of small foundries and stuff, but they're torn down and Deer and Company get hold of everything. All land on the butter and that's Deer and Company all, and there were so many small shops and all kinds. So Deere and Company got hold of all that, all land.
So in those days then, 1928, 29 and 30, was there a lot of people around there, a lot of commotion and more than today?
Oh yeah, you see, there was just like, there looked like some quiet now because all them small company foundries and they were all and they were full of boarding houses here along Fort Avenue. It good here.
Boarding houses.
But they quit gradually, they didn't pay. And there was rest and there were a whole of business houses here and they tore everything down. So the movement of working shop and little business and small stores and everything had disappeared and nothing like there was back in 27, 28.
So you were right in downtown then, 28 and 29, down here. You had stores all over?
No, there was not stores, you don't call it downtown here, but there was small section of old types of business that hanged in for who knows how far back. And a little, and there was pools that were leaking on the roofs. But there were little bits, and you know, there was a butcher shop, and there was a little clothing shop, and there was all, and there was a shoemaker, and there was a drugstore, and all that disappeared. And somebody bought the scrap houses there, somebody bought the land. So now there's nothing more there. Now the whole land there, houses are gone, and they belong to John Deere Credit Union, and nothing anymore. Never be any different either.
There will be the end of it.
Yeah.
So you went home then 1930.
Yeah.
So you had saved up a little bit money then after working at the Farmell and.
So you had. I bought another new car too. After 13, that old Chevy I had, I bought a new Chevy, 29 Chevy.
29 Chevy?
Yeah. In 1929, and so on. I had what they call almost good time then to get as long as the farm out. But I take some time off and I go to Sweden. So I went there and I intended to come back, but to stay during the time when I was going in the summer, they get laid off. And I met one fellow by the depot. He said, there ain't money left to farm out, he said.
Okay, what
he said? No. So I went down there and asked, I suppose there's no use to start up again. No. That's no use.
In that time, 1930, they were not making any combines. Only tractors.
Well, they never made nothing but tractor to farm.
Well, no combines there?
No. There was a combine in East Moline. No.
Did they make any combines at that time out in East Moline?
No, I'm not so sure if I forget. They get so long time, so I don't know. Maybe John Deere Harris, there was nothing but John Deere Harris in East Moline. I don't think International Harris made any combine at that time yet. But some later years, they started up. And I don't know when, I don't remember. But that could be after the Depression quit. Then John Deere Harris started in East Moline.
Or maybe after the Second World War.
No, man. This started before.
What happened when you came back in production 1938 and 39 and 40?
I was trucking there and I run down to Farmall sometime, maybe September in 1934, because I heard that the shop's going to open up pretty soon. I'm going to start production. So I run down there yesterday for AM. And he didn't remember because I've been out 4 years then.
4 years?
So he said, you work here before.
How did you make a living then for 4 years?
I had a truck and I run all over the outside town and they were paving Blackrock roads and all over. So I was paving on the roads, hauling belts, cement. And sand with the truck.
And there?
And a little bit slaggy in between, but I was not trucking, and then I was out looking for a truck job. And whatever I could make, a $5 and a 10, I make it, so I would keep on. There wasn't much money to get.
The gas was cheap?
Gas was cheap. 10, 15 cents a gallon. Then in 34, I didn't believe I'd go down and ask. You were here before, he said, yeah. Yeah, are you married now? Yes, I am, I said. You got any children? Ja. Håller sig kall. Fort vi mönstra sen. De tried that way to see if I was lying, you see. Och så gå in i shopen and ask so and so for a certain name. I forgot the name, but it was 34 eller lång och kona. So I forget. You look for him. Maybe he could start. Ja, went in there. So I picked him. Where is so and so? I don't know. Yeah, he have a sweater like you have somewhere. If you can find him, there find him. Well, he said, I said, go and look for you if you have a job there. Yeah, you come in tomorrow, he said. Oh, I felt happy. I haven't been there for 4 years, you know. And that trucking job, that was to repair an old truck all the time. Something that was into the garage for repair. Oh, I spoiled everything. So I said, now when I work in the shop, I can keep everything I make. So.
And you didn't ask how much they were paying you?
What?
You didn't ask for the what kind of salary you were going to have or hourly wages?
No, well, that'd be the job. He told me, you're going to run for the, what did you run here, sir? I run milling machine before here, I said. So, yeah, then. So I started on a milling machine, so I got there to start on. And I got a good job at the one, you know, pretty good.
And still no union?
No, there's no union. No.
Union.
No, they don't talk about union. At that time.
At that time, no. Did you have any problems with the language? No.
Oh no.
You picked up one word after another.
This was 34. That'd be 11 years.
Yeah.
And I'm not talking about language anymore.
No,
oh no.
To walk anywhere.
And even when I went to Sweden, I've been there 7 years. Then I had no trouble with language. And no. After the 5 years, I had no trouble language.
So, but you were not a citizen, though.
Yeah, I took up my citizen papers in 1930 in the spring.
1930.
Yeah.
Oh, so you were.
When I had been here 7 years.
Uh-huh. How did they come about? Did you wanted to vote, or what did push you to become a citizen?
No, that's no push. You never push nothing to that. So that's your own choice. And I realized that if you're going to stay here in the country, the best is to be a citizen, because they can come up here and say you're a citizen and you're not. The difference, you in a lot of things, and handy. So. How are they if I stay here or not, but I'm going to get citizenship, and I did it.
So you went down to the courthouse then in Rock Island?
No, there we had a city hall in Moline here,
okay,
the police station. There was a judge from Chicago was there, and we were a bunch of all nations, you know, some Swedes, and not so many Swedes took citizen, but I think I was the only Swede that took citizen paper at that time. There was all kinds of other nationalities.
So they asked you questions then?
Oh, yeah.
About the government?
So I answered all the questions.
Do you have to read up a little bit before then, so you know what they were going to ask you, or?
No, there were only questions about the government they asked with. And I answered so many questions and I was all done, see. Yeah.
So then you could apply for a job at Arsenal.
I remember he asked
Arsenal.
He asked me when I come up and said, "You so I have that two witnesses with me." Yes. How about, he said, "How many U.S. senators do we have from the state of Michigan?" He said. He's just going to stump me, you see, because. And you forget when you take a certain state and you think they're different there. But then I happen to think that, oh, they're two from each state. So I said, they have two there like they have from other states, I said.
So they already asked you?
Yeah. And so went a little more question, not so much, but that was okay.
So did you apply for a job at the Rock Island Arsenal at any time?
No.
No?
No. No.
But there was a big place, though, on employment. prospects. I mean, to get a job there.
Ja, many worked in Arsenal. And many quit the farm and they worked in Arsenal. And Arsenal was very well, too, but...
You never went over there?
I can't like it, the farm, anyway, even if I worked hard, but there was kind of fun. And people were kind of friendly in one way, all over the shop. I worked different department, then there was always...